Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hej och välkomna.
Hej.
Till avsnitt 201.
Precis.
Av Skilsmässopodden. Ja, du jobbar och jobbar.
Jag jobbar och jobbar. Jag pinnar
på. Det är ingen
på.
Ände på det.
Nej. Jo, det är det. Det är en vecka kvar.
Sen ja, men, ja okej.
Vad
ja.
Gör du om dagarna när jag jobbar då?
Jag är ensam här i stugan.
Ja, men vad gör du? Du kan inte bara...
Nej, precis. Jag undrar också vad jag gör. Just för jag är för en gång skulle ju ledig.
Ja.
Jag är riktigt ledig. Ja. Jag tyckte det var skönt i några dagar.
Ja.
Sen grötar jag ihop mig. Ja. Det är som att jag blev en tonåring. Så att nu har det blivit så att jag måste hitta på rutiner. Så att jag måste göra vissa saker på förmiddagen. För annars kommer jag aldrig igång. Så jag måste promenera och jobba lite grann. Och sen läser jag mycket.
Ja,
sen, sen kan jag läsa resten av dagen om så här.
Måste jag, säga.
Jag måste säga att jag läser Ulf Lundells. Jag har läst snart klart Vardagar 3. Han har skrivit... Det är inte 3. Så att jag har varit ett tokfan av Ulf Lundell.
Nej.
Men det här är så... Jag vet inte. Jag gillar det så mycket.
Ja,
jag rekommenderar det.
Men vad är det då? Vad är det du gillar i det?
Nej, jag vet inte. Han beskriver verkligen sina vardagar. Det är ju udda. Jättetjocka böcker.
Ja.
Så, ja, men de rekommenderar jag.
Jag skulle inte ha samma framgång med mina vardagar, det kan jag säga.
Nej, men Ulf Lundell.
Ja, precis.
Sen så skulle jag också vilja rekommendera faktiskt. Jag har bara lyssnat på 2 sommarprogram hittills. Men då vill jag rekommendera Sofie Sarenbrant och Therese Lindgren.
Mm. Jag kommer att återvända till det lite senare.
Till faktiskt. De 2 just.
Ja, till sommarprogrammen.
Ja.
Ja. Säg vad du tyckte var bra med dem då.
Nej, men båda 2 var väldigt, väldigt personliga.
Ja.
Sofie Sarenbrant berättade om övergrepp och Therese Lindgren om dåligt mående.
Mm.
Och de var väldigt bra båda 2.
Mm. Jag hörde Therese faktiskt.
Ja.
Men du, vad ska vi prata om mer idag då?
Vi ska prata lite sommarplaner och sen så har vi samlat ihop några teman, så här återkommande teman från lyssnarbrev. Och jag ska svara på vad jag skulle sätta gränsen om jag var i den situationen, om du drack för mycket, om du slösar för mycket pengar och så vidare. Sen en lyssnare som undrar, hur säger man till sin partner att man inte längre känner åtrå?
Mm.
Sen har vi en teknik för att klargöra vad man har för känslor när allt är en röra. Och så ska vi prata om ett par typer av våld i relationer som den som är utsatt kanske inte ens definierar som våld.
Mm.
Och så har du lite tips på bra lyssning också.
Mm.
Men du, får jag fråga dig, vad känner du nu inför sommaren som väntar oss?
Ja, alltså jag är väldigt, väldigt dubbelt. Jag är på ärligt talat rädd på något sätt.
Vad är du rädd för?
Jag är rädd för att jag... Jag är rädd för vad som ska hända när jag plötsligt blir ledig. Dels är jag rädd för att jag inte ska bli riktigt ledig.
Ja.
Att det ska dyka upp saker. Och sen är jag rädd också för, eller rädd, men jag tycker det känns lite obehagligt att Jag är rädd för att gå ner totalt svart, att det blir för jobbigt liksom. Det är på, ärligt talat,
du menar när du jobbet tänder av, ja, sådär, att ja, du har varit uppe högt varv och sen ja, så ska du ner.
Ja. Ja, och också fattar den här känslan av att okej, nu har man den här begränsade tiden på sig att vara ledig. Nu ska jag vara ledig en månad eller vad det blir. Mm. Och då jäklar. Mm. Och så går tiden bara om man... Jag vill ju inte aktivera mig, för då känner jag att jag inte är ledig och jag vill inte, jag vet inte om jag står ut med att bara inte göra någonting.
Nej, men du, första veckan när du blir ledig, då ska ju vi åka direkt till Österlen.
Mm.
Och då åker du och jag och mina två söner.
Mm.
Det kanske ändå blir inte så att du kan gå ner helt.
Liksom, nej, absolut. Och... Nej, men det tycker jag känns väldigt skönt att det finns, att det är en... en aktivitet, någonting kommer att hända, man är liksom man är på resa, det är som vi har brukat resa också i början av sommaren.
Precis.
Som blir lite en sån här nedtrappning, ja, på något sätt, kan jag tycka.
Och hur känner du med att åka med mig och mina söner? Det, ja, det har blivit så kanske de senaste åren.
Ja, det har blivit
åren,
så. Det, ja, så har det blivit. Jag tycker ju att det på ett sätt är tråkigt att inte mina barn är med.
Ja.
Men samtidigt så jag skulle ju liksom inte vilja att de följde med för min skull, om du förstår. För att jag inte ska ha tråkigt. Utan det är en sorg på något sätt.
Tycker du att
sätt.
Mina följde med för min skull?
Nej, det tror jag inte. Nej, inte så. Det är inte det jag menar. Men jag förstår, jag skulle kunna, snälla kom igen, kan inte följa med nu? Det vore roligt. Jag håller inte på att tjata dem. Utan jag frågar dem om de vill och så säger de ja, kanske. Och sen så blir det ingenting. Nu ska de göra något annat.
Mm.
Och det är ju kul för dem. Men liksom det blir ju alltid... Det är ju... Ah, det är tråkigt, det är sorgligt.
Ja.
Tråkigt vet jag inte, men det är roligt att åka med er också, tycker jag. Ska du smsa nu eller ska du podda?
Jag ska smsa Sigge som sen ska göra i ordning vår podd.
Ja, okay.
En tumme upp gör jag bara till honom.
Bra.
Då. Ja, men jag tycker det ska bli roligt.
Ja, säg hur du ser på sommaren då. Vad känner du inför sommaren?
Jo, men jag kan känna att det ska bli roligt att åka till Österlen.
Mm.
Där jag aldrig varit, mina söner har inte varit där.
Mm.
Och sen så tycker jag också att det ska bli skönt att vara här. Sen.
Ja, det tycker jag också.
Tycker så jag att jag känner mig nöjd. Och jag kommer ha en lång här på landet. Mm. Jag kommer ha en lång sommar.
Ja, och det kan jag avundas lite grann. För då är det på något sätt som att...
Ja, då hinner man slösa.
Ja, man hinner slösa med tiden lite grann. Och man hinner liksom... man hinner komma ner och man hinner tänka att ja, det är långt kvar.
Ja.
För jag är ju rädd att jag ska tänka, åh, nu börjar jag, nu jäklar. Och sen börjar jag räkna neråt för tidigt.
Ja.
Att nu är det bara...
Det blir som en stress. Ja, men det kommer att bli bra, Magnus. Det kommer att bli så att du hinner.
Ja, jag tror också att det är en fråga om... Ja, hur man har det på under de här ledigheten beror ju på vad som händer när man kommer tillbaka sen.
Mm.
Och där kan jag ändå känna att även om jag har en viss oro för att det blir mycket att göra, det är ändå ganska roliga saker. Och det är ju jätteviktigt.
Mm, det är bra.
Att man ser framåt.
Ja.
Och att jag ändå har dig också.
Ja.
Att vårt liv fortsätter även i höst, hoppas jag.
Tror jag. Vi ska göra lite tester idag.
Vi återkommer till det.
Ja, vi återkommer till det.
Okej. Ja. Du, vi får ju mejl från folk som funderar på skilsmässa. Och då är det ofta att de har ett problem, att partnern är på ett visst sätt eller gör på ett visst sätt. Och nu har jag samlat ihop några sådana. Som jag tänkte fråga dig, hur du skulle ställa dig till liksom, när det går för långt.
Ja.
Och det är egentligen frågan, när tycker du att det går för långt och vad skulle du i så fall göra och sådär.
Okay.
Om till exempel då, vi hade gemensam ekonomi och jag slösade med pengar.
Om vi hade gemensam ekonomi och du slösade med pengar, ja. Jag tycker att du gör av dem på fel grejer. Mm. Det skulle ju vara...
Alltså, skulle du sätta ner foten?
Ja, precis. Nu är det stopp. Alltså det, jag tycker att det är två olika... Om man har gott om pengar gemensamt så spelar ju det inte så stor roll. Men det är om man har ont om pengar så blir ju det där direkt kritiskt. Jag skulle nog... Låt säga att man har ont om pengar, för annars är det kanske inte ett problem. Eller det bara med lite mindre större. Sådär. Men jag skulle nog tycka att det var väldigt allvarligt och... Jag skulle ju för det första inte ha gemensam ekonomi. Och om vi hade det så kanske man skulle se till att dela upp den då.
Ja.
Så får du göra av med dina pengar och inte mina, faktiskt.
Men om vi inte hade det, menar jag. För det här är ju för hjälp av andra som har gemensam
ekonomi. Jo, men då menar jag kanske att man ska skaffa det.
Ja, okej.
Okay. Man kan skaffa uppdelad ekonomi. Men jag tycker att det skulle vara osexigt.
Ja,
Att ha en partner som slösar med pengarna, vilket då man får anta gå ut över hela familjen liksom, ja, på något vis. Nej, inte okej.
Men vad skulle du göra? Liksom? Vad skulle vara din åtgärd?
Jag skulle prata om det och jag skulle se till att det upphörde. Ja. Om personen inte, om du då inte ändrar dig, så skulle jag se till att vi inte har gemensam ekonomi längre.
Nej, okej.
Du får ju en slut på dina pengar.
Just det,
på vad du vill.
Jag tänker i och för sig att det kan ju vara ett lika stort problem, eller ett problem på ett annat sätt om man har mycket pengar. Låt säga att vi har mycket pengar, men jag gör av med det. Jag köper bilar och båtar och dyra viner. Och
nej, liksom, men en sån vill jag inte vara ihop med.
Nej, för det blir ju på något sätt som att ta makten över någonting som man egentligen skulle dela på.
Verkligen.
Ja. Okej, ja, men det är bra. Hur snabbt, när skulle du liksom säga stopp om jag drack för mycket alkohol? Och vad skulle du göra i så fall då?
Det skulle jag också vara snabb med. Jag skulle vara livrädd för det.
Ja.
Väldigt obehagligt. Ja. Ja, sånt är ju skitsvårt. För att den som dricker mycket kommer ju inte att hålla med om att det är ett problem. Nej. Utan där får man ju helt lägga det på sig själv och säga att jag trivs inte med en tillvaro där du dricker så mycket. Mm.
Och när skulle det vara ett problem, tycker du? Vad är liksom...
Ja, det är ju jättesvårt att säga, men det har ju liksom att göra med dels om det skulle vara så att om du drack lite varje kväll och blev en sämre samtalspartner, så skulle det vara tråkigt.
Ja.
Eller om du drack mycket då och då och gjorde grejer som du sen inte minns eller var obehaglig eller bara liksom inte kul att vara med.
Ja.
Eller om jag oroar... Det finns så många aspekter. Det är därför jag tycker det är så läskigt. Att jag skulle kanske oroa mig för din hälsa.
Mm.
Det här är ju inte bra. Jag skulle oroa mig för att det kommer att öka. För det gör det typ då alltid nästan. Nej, det där skulle vara jättesvårt.
Mm. Och vad skulle du göra? Vad är din åtgärd?
Jag skulle väl ställa ett ultimatum väldigt tidigt, tror jag.
Ja,
att så här vill inte jag att rutinerna ska se ut.
Okej. Okay. Vad skulle du, när skulle du liksom stoppa om jag började gå upp alldeles för mycket i vikt då? Mer och mer, bara fortsätta. Så här.
Gå upp mycket i vikt?
Ja.
Ja, det skulle jag kanske inte bry mig så mycket om. Det är också en hälsoaspekt såklart. Men, och en attraktionsaspekt är det i och för sig också.
Ja.
Jag skulle väl förr eller senare säga något. Men där är det lite mer så här att på sätt och vis är det väl kanske din ensak. Men till slut så inverkar det kanske också på vårt gemensamma liv.
Ja.
Om vi inte kan göra saker ihop för att du liksom inte mår bra.
Ja. Men finns det någonting också i liksom det här attraktionen och att du skulle känna ganska snabbt att den där killen vill jag inte ha i sängen?
Så skulle det kunna vara.
Ja. Det kommer ju, det är långt kvar, men...
Det var marginal.
Om jag blev väldigt deprimerad då, alltså, eller blev deprimerad på riktigt kliniskt diagnos.
Ja, då skulle jag ju hjälpa dig så att du fick hjälp.
Ja.
Det skulle inte vara någonting som liksom fick mig att känna att jag inte skulle vara med dig.
Nej.
Om du inte sökte hjälp så tycker jag att det skulle bli ett problem. Men om du sökte hjälp så skulle jag ju stötta dig liksom. På alla vis.
Mm. Om det var så här att jag var en sån som bara klagade över mitt liv och aldrig kom till skott.
Orka. Ja, just det.
Mm.
Det skulle jag inte klara, tror jag.
Nej.
Men jag vet inte om du plötsligt skulle kunna bli en sån. Men låt säga att man har valt
men
det en sån.
Kan ju liksom, det kan ju hända saker i mitt liv som gör att jag plötsligt bara...
Men då skulle jag också verkligen uppmuntra dig att gå och prata med någon.
Mm.
För då finns det ju någonting. Det skulle jag tycka var jättejobbigt.
Kan du säga någonting? Finns det någon gräns? Liksom? Hur länge skulle jag få hålla på? Eller hur mycket skulle du härda ut?
Det beror på hur man gör det. För om man gnäller över sitt liv, så tycker jag att det, i gnäll så ligger en ovilja att förändra.
Mm.
Gnäll går inte hand i hand med förändring.
Mm.
För då upphör gnället. Och en människa som inte vill förändra sitt liv, som inte trivs, men inte förändrar. Det tycker jag är så destruktivt, så jag skulle må dåligt av det.
Men det är ju svårt, för det har ju, både du och jag har ju varit i perioder av att vi har varit missnöjda med vårt liv. Men att situationen har känts jobbig. Vi har varit låga över saker som vi skulle kunna förändra, men kanske inte vill just då, för man känner att det ska förändras. De perioderna måste man ju få ha.
Ja, men man får också...
Det finns en gräns.
Ja, det handlar väl om hur länge, och till slut måste man ju gilla läget,
ja,
eller förändra.
Ja.
Då kan man ju säga, liksom, sluta gnäll nu ett halvår och sen tar du itu med det sen. Mm. Jag vet, jag har kanske ganska stark så här. Mina barn till exempel, de fick inte gnälla. Jag vet inte om jag var för sträng, men de fick inte gnälla. För att det är på något vis... Alltså en del barn gnäller ju jämt.
Ja, ja.
Oh,
ja.
Och jag tycker att det är... Det är någonting de vuxna ofta gör fel då, om man har barn som gnäller.
Ja.
För gnäll, liksom, jag vet inte, gnäll är mitt emellan ett ja eller nej på något sätt. Då har man inte varit tydlig nog och sagt att det kommer inte att hända. Det spelar ingen roll vad du säger. Eller det är liksom ja eller nej. Det är som för vuxna. Det här gnället är någonting som uppstår mellan beslut. Och det ska
absolut
inte vara så långvarigt,
nej,
tycker jag.
Nej. Men, nej, absolut, jag håller med. Det ska inte vara långvarigt. Men det kanske är något annat när man just resonerar med sig själv. Resonerar
ja,
med någon annan,
men,
fast
men,
man är...
precis. För i gnället ligger ju ofta att man tycker att nästan att någon annan ska ta
ja,
ett
exakt.
Ja,
exakt. Då är man ju illa ute.
Ja.
Liksom. Ja. Om jag var otrevlig mot dina barn då?
Puh.
Hur långt
om
skulle
du var...
få gå? Liksom?
Nej, det skulle inte få gå så långt.
Nej.
Om det inte vore berättigat, så att säga.
Nej, det är klart.
Men nej, det skulle inte få gå för långt. Då skulle du... det skulle jag inte tycka var bra.
Nej.
Då hade jag valt fel person.
Ja, och det skulle kunna vara stopp där, liksom.
Ja, det skulle det göra. Alltså, det skulle ju bli några allvarliga samtal för att se om man skulle kunna komma till rätta med det.
Mm, just det. Om jag inte visade att jag tyckte om dig, då? Om jag, ja, det kan ju vara, jag fortfarande tycker om det, men jag visar det inte. Jag blir lite så här slapp.
Jag gissar att du tycker om mig, men det uttrycks inte. Det konstiga är att det skulle jag kunna stå ut med. Tror
okej.
Jag.
Okej. Du menar att jag behöver inte? Ärligt, alltså, om du känner, om jag inte var riktigt visade dig uppmärksamhet eller liksom, ja, var kärleksfull, berömmande,
uppmuntrande. Jag vet inte. Jag säger inte att det är bra och sunt av mig, men där har jag kanske förebilder ifrån liksom, från mina föräldrar, de tyckte nog om varandra, men det var mycket, liksom, det syntes inte.
Mm.
Så jag skulle kunna säkert ha det så. Du skulle ju inte kunna ha det så riktigt. Att jag inte visade att jag tyckte om dig.
Nej, fy 17, vad tråkigt.
Ja.
Aldrig i livet. Hur skulle jag sticka på en gång? Nej, men ja, därför att jag tycker att det är, då kan man ju, då kan jag, då klarar jag mig själv.
Ja.
Det är en del av förhållandet, tycker jag.
Ja, nej,
men
jag vet.
Visst, man kan
vet.
Olika.
Det är en konstig sak.
Ja.
Ja, då vet du lite mer.
Ja, men det var bra. Tack för de orden. Ja, men det är bra.
Du, vi får ju många brev om passion som har dött.
Mm.
Och många undrar ju, är det liksom ett skäl nog att lämna och så vidare? Och då är det kvinnor främst som skriver. Jag tar upp några av de brev, jag buntar ihop de, några frågor, för de är ofta samma mönster.
Mm.
Det är en kvinna som skriver roligt här, hon menar så här att de har ett fantastiskt liv, men hon menar att när man är ung, hon har rubricerat kåt, glad och tacksam ungefär i tre olika perioder.
Mm.
Först är man kåt, när man är ung, man söker bekräftelse och så vidare, och man liksom, man får självförtroende när han, när han visar uppskattning. Sen när man är glad, man har fått honom, man är glad, man liksom, man planerar att skaffa barn ihop, man siktar mot en framtid. Sen kommer hon in i tacksamfasen. Då vill hon ju ingenting. Hon behöver inte mer bekräftelse. Hon vill heller inte, hon behöver inte hans komplimanger och så vidare. Och hon tycker då bara att det är besvärligt. För hon får aldrig lust, men det slutar ofta med att de har sex och så vidare. Och hon säger så här. Hon har ingen lust, men säger att den dagen som han inte längre vill ha henne, då är hon rädd att då skulle hennes lust kunna vakna.
Ja.
Kan du förstå den problematiken?
Ja, ja, absolut.
Att när han inte längre vill ha henne så skulle hon vilja.
Ja, ja, men det kan jag tänka mig ganska vanligt.
Så skulle det kunna vara, det kan jag verkligen förstå.
Ja.
Att det är liksom när det finns ett mått återigen av erövring kanske.
Precis.
Eller någonting.
Ja, eller förlust.
Ja, precis. Men, och då tror jag att det tyder på ett problem som är vanligt. Nämligen att det måste finnas, alltså gnistan behöver syre. Gnistan behöver ett avstånd mellan. Mm. När man är så tätt ihop och kan varandra utan och innan, då dör lusten. Mm. Lust är att vilja lite mer än man kan få. Mm. Så att lusten ska överbrygga avståndet.
Mm.
Och jag tror att det är en sak som gör ofta att det finns lite för lite eget liv eller lite för lite luft i ett förhållande.
Ja, absolut. Det måste finnas någonting som är hemligt, något som man måste vilja komma åt någonting. Man måste komma över någonting som man inte naturligt har.
Ja.
Och har man allting, då är det inte lika spännande längre. Då fattas.
Och jag tror att en fälla där är just det här att man lever väldigt, väldigt tätt ihop. Att du har inte en okänd sfär där du gör saker,
precis,
och jag har inte en okänd sfär. Ja. Då blir vi ganska ospännande för varandra. Ja. Det finns liksom ingenting som kan pera till.
Så enkla saker som att man, när man kommer hem från jobbet, att man hela tiden är tillsammans.
Så hur du menar?
Jo, men jag tror att många har det så här, ja, nu är det middag och då liksom sätter man middag och barnen och sen så. Liksom, det finns inget eget utrymme. Nej. I den där vanliga tiden man har hemma.
Nej.
Utan allting görs tillsammans. Ja. Man tittar på tv tillsammans, man pratar.
Men det gör ju vi också.
Ja, fast vi gör ju saker på egen hand här också.
Ja, när man inte är hemma. Ja. Ja. Här kommer en annan fråga.
Ja, förlåt, även när man är här menar jag. Även när vi är här så gör ju vi saker på egen hand. Du sitter och läser.
Ja,
och så här. Ja.
Just det. Ja, här har vi en parallell historia. Hon säger att Marit satte ord på vad jag länge har känt. Det här med att när lusten för partnern är borta så är den borta. Och då undrar hon så här. För hon är inte sån att hon kan känna lust men inte till sin partner.
Nej.
Och då vill hon ha hjälp med. Hur startar man det separationssamtalet? För det är dit hon har kommit. Hon vill separera. De har det bra på alla sätt och vis. Men hur säger man det här? Hon säger så här. Hon är rädd att hon ska bara vräka ur sig någonting i affekt. För hon tycker det är svårt att säga det här. För att hon skulle själv ha blivit så fruktansvärt ledsen om han sa att jag åtrår inte dig längre.
Men alltså, det är alltid svårt att börja sådana samtal oavsett vad det är på något sätt. Men jag tror att det behöver ju inte börja i just det. Det behöver inte börja i, jag känner ingen åtrå längre. Utan jag tror att man kan snarare börja i, jag tycker att det här förhållandet är inte bra längre. Om hon nu är bestämd på att hon vill ur det så kan man liksom börja i, förstår du, jag tror att det är bättre att börja den änden att säga varför.
Ja, grejen var att hon var så himla nöjd med allt annat.
Jo, jag vet, absolut. Men då måste hon ju säga att det är en viktig sak. Hon behöver bara inte säga den som den första saken hon säger. Hon kan ju säga så här, jag trivs inte, jag är inte nöjd med det här förhållandet. Och då kommer han säga, ja men allting är så bra. Så här, det är bra. Men jag känner, liksom, min känsla saknas, bla, 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 så att man långsamt kommer fram till att jag känner ingen lust till dig. Och det är en viktig sak.
Jag skulle nog ha...
Du skulle ha druckit dig full.
Det är alltid mitt recept. Nej, det skulle jag inte ha gjort i det här fallet faktiskt. Utan jag skulle nog ha... Hon måste boka tid för ett prat. Hon måste göra det. Eller att de går ut och går eller någonting. Så. För han är inte van att prata om känslor här. Och så skulle jag... Jag skulle lägga det mer på bogen att hon har tänkt mer och mer på det här att liksom själva passionen de emellan har lagt sig. Och att det såklart är en förlust för båda två.
Ja.
För det är väl någon slags förlust även för honom naturligtvis. Och att hon har funderat och tänkt att det är att hur bra hon än tycker att de har det så tycker hon att det är en viktig bit som saknas. Mm. Det är inte riktigt en grund för en relation längre då. Och då kommer han att säga, ja men vi kan få det hur bra som helst. Då får hon kanske ta upp det här, att hon känner att för henne funkar det inte så. Hon behöver inte göra det så personligt att säga att just dig tänder jag inte på. Utan för henne funkar det inte riktigt så. För jag tycker du Magnus, du sa så bra förra gången. Det är ungefär som när man har upphört med att vara förälskad.
Ja.
Det kan man inte truga fram. Det är en gnista som finns eller inte liksom. Och hon kan säga att hon... Det, hon kan bara stå fast vid att det kommer inte att vara en framkomlig väg för henne. För att det här är något som har dött, och så kan det ju göra med tiden. Mm. Liksom.
Absolut.
Jag tror att hon kan börja så.
Ja, jag tror att det är väl det är där hon borde landa någonstans. Det är det hon borde komma fram till. Sen kan man ju alltid i sådana lägen hitta så här förmildrande saker som gör det lättare för motparten att inte känna sig träffad eller kränkt eller liksom nedvärderad.
Och kanske göra det som ett ömsesidigt problem. Liksom, absolut, att deras kemi ömsesidigt kanske har falnat.
För det är ju, jag håller med dig, och det kanske inte är så himla lätt för motparten att tänka på i första hand när man säger att det här är ett problem för oss bägge två. Det är ju någonting som liksom, att jag inte vill vara med dig är ju inte bra för dig heller. Liksom. Det är ju... Ja.
Nej, precis. Nej. Hon kommer ju att få ta på sig att hon inte vill, så som det
absolut,
oftast är.
Ja,
men hon kan ju vara så mjuk som möjligt. Och framförallt som hon säger, hon är rädd att hon kommer att vräka ur sig det här i affekt. Nej, gör inte det, för det är då det blir tokigt.
Ja, precis. Och då
sen har vi en till parallell som ställer upp på sex, fastän hon vet att det liksom ett avstannat sexliv skulle leda till att de gick isär. Men hon undrar om man kan ta skada av sex fastän man kanske att ha sex, ta skada av att ha sex fastän man är likgiltig.
Ja, det tycker jag är svårt att svara på, men jag skulle ju kunna tänka mig att man man liksom förstör sin egen känsla för sex på det sättet, och kanske sin självkänsla också lite grann, att man inte värderar sig själv och sina egna känslor högre. Och att göra det under lång tid är nog inte så himla bra för själen, kan jag tänka mig. Men det, ja.
Nej, och det är nog, alltså det är nästan kanske inte heller en framkomlig väg för förhållandet. Förr eller senare så sätter det här sig. Kanske, jag skulle nästan till slut kanske börja avsky min man om jag... Det är ju mitt eget fel att jag ligger med honom fast jag då inte vill. Och vad svårt. Det är ju jättesvårt.
Ja,
man kan nog ta skada av det. Det beror på hur ens upplevelse av det är.
Ja, absolut.
En del tycker ju att det är väl liksom helt okej, medan andra tycker att... Men att det blir som att göra våld på sin egen intuition eller på sin egen lust. Man förstör ett instrument man
har.
Ja,
men det blir exakt så, tänker jag också. Sen kanske man inte värderar det så högt eller tycker att man kanske kan... strunta i det sen också. Men jag skulle kunna tänka mig att sker det under lång tid, då har man ju på något sätt tappat, då har man ju nedvärderat sin lust och sitt sexliv.
Precis, då låter man den andras behov gå ut över sina egna på ett knepigt sätt ändå. Ja, tre varianter av kärlek.
Utan lust.
Precis.
Om du vill.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Lyssna på eller läsa mer av oss, så har vi skrivit boken Lyckligt skild om våra respektive skilsmässor. Marit har skrivit två romaner, dels Den nya familjesplitter och så Kärleksfallet. Och tillsammans med en vän har vi skrivit ljudboksföljetongen Skilsmässobyrån.
Alla de här finns i olika former på nätet där böcker och ljudböcker finns.
Det är en svår och vanlig grej. Vi fick för övrigt ett mejl också från en man som tyckte att jag var liksom lite väl kategorisk och så vidare kring det här. Och han menade om man hade svarat likadant ifall det var en kvinna som ville ha sex och mannen inte.
Mm.
Och det skulle jag väl nästan säga att man skulle ha svarat likadant. Man kan ju inte gärna begära... Alltså om det var en man... Nej, men det blir ju samma svar på något sätt. Man hade ju inte sagt till en man att jo, men du ska nog ställa upp för om hon vill ha sex. Problemet kvarstår. Det är det här som är så himla svårt med att leva ihop. Och...
Ja, men det, jag, så här, oavsett om det är män eller kvinnor, så är man i ett förhållande där, eller känner man att man tappar lusten till sin partner, då kan man inte, tycker jag, blunda för det och säga det är inte så viktigt, det är inte så, eller ja, jag tror att de flesta egentligen värderar det mycket högre än vad man tillåts göra många gånger också. Det är en viktig fråga, men man tycker liksom men inte, det räcker väl inte, eller det är väl inte så farligt och man ska väl härda ut och så vidare. Det finns många andra viktiga saker. Jag tror inte på det. Jag tror att det är en jätteviktig sak för en själv och för ens liv.
Fast liksom. Oavsett
om man är man eller kvinna.
Ja, precis. Jag har ju haft sådana perioder i förhållande. Och då är det som att man bara kan ta bort det. Alltså men i grunden så blir förhållandet ändå sårbart för andra. För att det finns antagligen där under på ett eller annat sätt. Liksom. Men det behöver inte vara så att det till vardags leder till ett missnöje. För många lever ju liksom så här... förhållandet som ett företag. Ganska många lever så. Men jag håller med dig om att nej, men det kanske ändå inte är framkomligt.
Nej, men visst, det är klart att man kan härda ut och man kan stänga av.
Jag menar att det inte ens handlar om att härda ut aktivt, utan leva utan det bara. Ungefär som att du slutar med socker.
Jo, jag fattar det. Du kan leva utan det. Men man är ju två i ett förhållande. Om båda två är med på, ja, visst, det här är ju inga problem. Vi struntar i det. Vi slutar och håller på med sex.
Då,
eller vi äter, ja, så här. Ja, då är ju båda parter nöjda och glada.
De kanske inte är nöjda och glada, utan det bara är borta.
Ja, men om man inte är nöjd och glad, då tycker jag så här, då kan man faktiskt göra någonting åt sin situation. Är man inte nöjd och glad, då borde man rimligtvis försöka göra någonting åt det. Och inte undervärdera det eller sopa under mattan och säga att det där är ingen fara. För det är ju det, du är inte nöjd och glad.
Ja, jag vet. Men... Jag menar bara att på samma sätt som... Det är inte ett sånt aktivt missnöje ofta. Utan det kan bara vara ett skikt i förhållande som är borta. Jag säger inte att man är nöjd och glad med just den aspekten, för det kan man ju inte vara. Men det är heller ingenting som tar ner hela livet så stort nödvändigtvis.
Nej, jag tror ju annorlunda.
Också kunna vara annorlunda. Absolut. För här har vi ju kvinnor som inte vill, men de vill ändå fortsätta ihop. Eller liksom, hur ska man göra på något vis? Men å andra sidan så är det ju ett problem uppenbarligen.
Ja, men du säger så här, jag tror att det är extremt ovanligt att bägge två säger så här, det där skiktet kan vi ta bort. Jag tror att det finns en liksom dissonans i det där, att den andra parten som då kanske vill mycket mer känner sig väldigt... mer olycklig eller missnöjd eller förbisedd eller vad som helst. Så du kan ju inte helt och hållet liksom, eller jag tror så här, man, upp med det på bordet, gör det inte till en skitsak och låtsas inte om som att det inte spelar någon roll. För det gör det i de allra, allra flesta fall.
Mm.
Sorry to say.
Du är inte tugg sorry to say det.
Nej, jag tycker det är viktigt. För, ja.
Mm.
Mm.
Jag ska bara informera dig om att jag gjorde ett test idag.
Okay.
Vad som var mitt kärleksspråk.
Oj, ja.
Man uttrycker ju, alltså om man råkar träffa någon som inte har samma kärleksspråk som en själv, så kan det gå fel.
Ja.
Mitt kärleksspråk var då, det jag vill ha är av dig, kvalitetstid.
Ja.
Jag fick massor av frågor om det var viktigt att jag fick presenter av dig, eller om jag fick komplimanger av dig, fysisk beröring, eller hjälp med grejer och så vidare. Mm. Nej, då var det kvalitetstiden jag ville ha. Mm. Samtidigt så kände jag, fan, jag ska vara jävligt bra med lite hjälp med grejer också.
Nej, får välja nu. Så
jag är glad. Ja, då vet du det i alla fall.
Ja, nej, men det tycker jag, det kan jag ändå förstå. Det tycker jag att jag har förstått och jag kan hålla med om det. Jag tycker också kvalitetstid är viktigt.
Ja, komplimanger Nej, det är inte lika viktigt.
Nej, fast det är ändå nej, komplimanger. Men, och det behöver inte vara, åh vad fin du är, som att du är glad att se mig. Som berättar om sin hund idag, den enda i familjen som är glad att se mig.
Okay.
Nej, men på riktigt, när jag kommer hem, att du behöver inte komma ut och krama mig, men att du är glad att se mig, det är ju jätteviktigt. Att du inte ignorerar mig, så här, tyst nu, gå och gör något annat.
Ja. Nej, det, ja,
och det tycker jag är att visa sin kärlek. Det behöver inte vara att ge komplimanger, men visa, ja.
Du, jag läste idag också så läskigt angående våld. Att forskning visar att det finns en koppling mellan våld mot djur och våld i parrelation.
Mm.
Så att de som jobbar med våld i nära relationer berättar att förövaren ofta använder hot och våld mot familjens djur som en del i misshandeln.
Jaha.
Och då kan det också bli så att den som är våldsutsatt och vill lämna relationen då är så rädd för vad som ska hända med djuren så att man inte kan lämna.
Jaha. Alltså att man är rädd för att djuren ska råka illa ut.
Ja, inte... för att det finns hot om att liksom, och det finns ju också de som slår djuren och liksom, alltså som använder det för att också hålla kvar partnern liksom. Och då kan det tydligen vara så här, för nu, jag läser från en sajt som heter våldmotnära.se eller våld mot nara. Om man kopplar ihop våld mot djur och våld mot människor kan annars oupptäckta brottsoffer bli synliga. Den första som möter en våldsutsatt person kan vara då en veterinär eller en djursjukvårdare. För att djuret kommer in och är skadat.
Ja, okej. Och då vet man att eller då kan alltså personen som kommer i djuret också vara utsatt för våld hemma.
Ja, precis.
Okay. Ja. Men vet veterinären om det? Alltså, är det så att man har
uppmärksamhet på det? Nej, men man kanske ser på skador. Kanske då. Ja. Man kanske kan se på skadorna och så vidare. Ja, vilket ju är väldigt bra. För något första steg till hjälp måste man ju få.
Ja.
Jag tyckte bara att det var intressant.
Ja,
för
absolut,
det kan vara bra att känna till. Ja. Och den som är utsatt för sånt här tror säkert att man är ensam. Men nej, tydligen inte.
Precis.
Jag vill också nämna en annan typ av våld. Som heter ekonomiskt våld.
Ja.
Nu läser jag. Mm. Ekonomiskt förtryck av en närstående ses också som våld. Det kan uttryckas genom ekonomiska hot, begränsningar av gemensamma ekonomiska tillgångar eller att tvinga någon att utföra ekonomiska olagligheter. Förtrycket skapar begränsat handlingsutrymme och verkar nedvärderande. Exempel på ekonomiskt våld är när någon kontrollerar hur partnern använder pengar, inte tillåter partnern att ha egna pengar, gömmer undan gemensamma pengar eller tvingar partnern att medverka i ekonomiska olagligheter. Jag tycker att det är jättebra att det också definieras som våld.
Precis.
Så att man inte gör sådana här saker för smått.
Nej,
liksom.
Nej. Och jag tror också det är ju jävligt viktigt att vara vaksam på det. Jag tror att det där finns. Jag tror att det är svårt att upptäcka för man är inte riktigt medveten om att det är en våldshandling.
Nej.
När någon säger... Alltså jag tror också det vi pratade om förut, om det här med gemensam ekonomi.
Ja.
Att det måste man se upp med.
Ja.
Av det skälet också. För annars är det svårt att säga... alltså om man har gemensam ekonomi då kan ju jag säga ja, nej, men det är ju gemensamma pengar, så jag gör vad jag vill med dem.
Liksom.
Det har vi sagt, det är inte dina pengar utan det är våra och de har jag rätt.
Och så uppstår en orättvisa.
Precis,
liksom.
Ja. Men där ekonomiska hot, är det om jag säger att då kommer jag liksom försätta dig i fattigdom? Eller
så,
då får
ungefär
inte,
så. Ja,
just det.
Så skulle det kunna vara.
Ja,
eller då säljer jag den här grejen. Liksom. Ja. Att det finns en maktsfär inom ekonomin. Ja. Det ska man icke underskatta.
Nej, däremot så undrar jag hur man liksom kan komma till rätta med det om man... Antingen, det är klart att man kan, det är lätt att säga att ni får prata om det, men om man inte gör det utan vill göra det till en rättssak.
Ja,
liksom,
men
då
ska man söka hjälp hos till exempel... ideella organisationer som jobbar med sånt här. Det kan vara kvinnojourer och så vidare som kan lotsa en rätt.
Mm.
Och mansjourer då, om det skulle vara
precis.
På det viset.
Ja.
Att man talar med de här... Man kan gå in och läsa på våldmotnara.se.
Ja.
För där står också var hjälp finns i de olika... För att det här är... det här är realiteten.
Ja,
liksom.
Ja, och det är inte liksom lite fiffel med pengar, utan det är våld.
Ja, det får man, det definieras som våld. Ja.
Ja. Ja.
Så det är jättebra att det finns hjälp att få.
Mm.
Vi fick ett mail med en person som är i fasen att separera. Hon har börjat lyssna på vår bok Lyckligt skild. Och gör det då i smyg liksom.
Mm.
Och så har hon gjort en plus- och minuslista kring stanna eller gå. Liksom,
ja,
och undrar hur våra såg ut. Och då har hon listat så här- om hon stannar, vad är det som är plus med det? Om hon går, vad är det som är plus med det? Då, då är det liksom att hon kan leva mer som hon vill- och såna här saker- och hon undrar om hon har glömt något. Och det är svårt att säga lite utifrån, för alla har sån specifik situation.
Ja.
Men om vi bara i övergripande så här, vad tycker du om plus- och minuslistor, Magnus? I det här avseendet.
Nej, men jag tycker att det är bra, för att det blir liksom, man konkretiserar vad man verkligen står. Sen tror jag att man kan ju inte väga det som att det var en våg liksom, och titta här i Simon.
Nej, just det. Minus,
utan det är i alla fall så att man, det är inte en matematisk lösning på problemet. Men det blir konkret, det man verkligen tänker och känner. Sen tror jag också att man kan... Jag tittade på hennes lista att man kände att de som var minus i att lämna handlade väldigt mycket om vad andra skulle tycka.
Ja, då blir det också synligt. Ja.
Exakt, då blir det synligt om man säger det här är ekonomiska saker bara. Eller så att man verkligen ser vad är det man lägger fokus någonstans. Eller, vad är det just att det är
precis.
Något...
På plussidan så var det att ingen skulle bli besviken på henne om hon stannade kvar.
Ja, precis.
Och jag menar, då blir det, jag tycker också så att det fyller en stor funktion. Man tänker att det måste bli lika mycket plus som minus. Fast det måste det inte vara, för man viktar ju saker väldigt olika. Men framförallt, vad är det jag bryr mig om?
Ja.
Och då är det jättebra att vara så här ärlig som hon har varit med sig själv.
Ja.
Att liksom, då kanske hon också ser, men ska jag verkligen leva ett liv som andra vill att jag ska leva?
Ja, precis. Ja. Exakt. Och det är väl snarare så att man vill att att plussidan ska väga över någonstans, så att man kan fatta beslutet utifrån att titta hur många plus det var. Sådär. Men det
så kommer det inte vara.
Nej, men jag tycker att det är bra. Jag har faktiskt aldrig gjort det själv. Jag har tänkt det många gånger. Alla säger så här, men oavsett om det är att man ska separera eller om det är vad det än är. Liksom. Men,
jag gör det ofta.
Gör du det?
Ofta. Ja. Framförallt om man ska byta jobb.
Ja, nej, precis.
Plus och minus. Mycket för att det blir en hjälp att bearbeta.
Ja.
Så det är faktiskt ett råd. Vad fasiken man än står det för.
Ja.
Upp med sina plus och minus i hemlighet på en lista. Man blir lite klarare.
Ja.
Och sen går man kanske ändå, det är inte så att det är precis så där att det är inte så att den längsta listan vinner.
Nej,
utan det är liksom ändå bara ett sätt att tydliggöra det.
Ja.
Och till brevskrivaren här så tycker jag väl att hon ser ut att vilja lämna faktiskt.
Ja.
Eller det vill hon.
Mm.
Det vill hon. Men det är som sagt, alltihopa är en process. Så man får
ja, precis. Men det är en hjälp i processen, för att många gånger så svischar ju tankarna bara runt och man kan inte liksom se det man tycker ena dagen och så andra dagen, men här är ju ett sätt att liksom, och det kanske man ska hålla på med ett par dagar så att det inte bara en sittning.
Nej, det får ta en stund.
Absolut.
Har du något så här sista ordet idag?
Ja, det har jag. Jag har sista ord.
Ja.
Så här, vi pratade om sommarprogrammen förut, eller du tog upp det. Jag har lyssnat på, nu har jag lyssnat på 5 stycken här. Kört dem när jag har åkt bil in till stan. Och då har jag har lyssnat på Ulf Lundell och jag har lyssnat på Therese Lindgren och jag har lyssnat på Greta Thunberg och Anders Tegnell och Björn Nattic och Lindeblad. Och det som slår mig är så här, det är sommar och sol. Jag kommer ihåg för länge sedan, när jag satt i fängelse så lyssnade man.
Berätta varför du satt i fängelse.
Jag satt i fängelse för att jag vapen vägrade, så jag fick sitta 2 månader på Skänninge anstalt.
Ja.
Och då var radion på. Och då lyssnade man på sommarprogrammen när man satt i pärmverkstaden eller stod i köket eller vad man nu jobbar någonstans på det där fängelset. Och det var... Jag kommer inte ihåg vilka jag lyssnade, det var säkert massor, men jag kommer ihåg Bodil Malmsten, för att hon hade ett roligt språk i det där. Men de flesta sommarprogrammen var så här, det är härligt och fåglarna kvittrar och det här är mitt liv. Och det var så jäkla liksom enkelt, somrigt och positivt. alla de här fem har varit, utom möjligtvis Ulf Lundell, men han hade också lite så här politik och det var lite sorgligt, men alla är så här, det är, världen håller på gunder på grund av miljön, pandemin har ställt till ett helvete, det kommer fortsätta i all evighet och vi kommer alla bla bla, nej det är inte så, men det är, så här, det är ganska tungt. Och Therese Lindgren, jag tycker de är jättebra, alla programmen är jättebra, jag är verkligen så här, det är inte det att jag sågar dem, men det blir så... Det är så tungt.
Men är det någonting i vår tid som är så här nu då?
Ja, jag vet inte. Det är det jag undrar över. Om det har blivit en grej att folk ska just liksom berätta djupt känsliga saker. Och det är ju väldigt ofta liksom jobbiga saker. Mm. Det är ju sällan man berättar djupt känsligt om vad härligt det var när jag liksom blev kär.
Det är svårt att få det intressant också.
Ja, det är det. Mm. Eller om det är att vi liksom vill gräva ner oss. Jag vet inte. Jag vet inte varför det har blivit så. Men det är verkligen påtagligt. Och jag undrar, jag ska lyssna på Sofie Sarenbrant också, men där är också en annan övergrepp. Liksom. Mm. Men, och egentligen så hade jag tänkt säga att jag vill verkligen rekommendera en, och det är Björn Natthiko Lindeblads.
Ja.
För det är den tyngsta av allihopa.
Okay.
För jag, alltså, Björn är ju, för att berätta om honom då, han växte ju upp, han var jätteduktig i skolan, han var en superduktig golfspelare, han hade toppbetyg och gick på handel och blev ekonomichef på AGA i Spanien, så här, kometkarriär, jättepositiv och så här, bra person. Sen när han då hade nått den här chefstjänsten i Spanien, så började han fundera på, fan, det här kanske inte är det här jag vill göra, så han började göra en massa andra saker och var lärare, och han var, gjorde liksom helt andra saker än att vara ekonom. Men sen så var han, jobbade han åt FN tror jag i Indien som ekonom, och där blev han liksom hooked på meditation och lämnade alltihopa och blev buddhistmunk i 17 år och levde ensam ute i djungeln i Thailand och på lite olika ställen. Och det, hela den, bara den historien är ju fantastisk liksom. Men det som han då, han gjorde ett sommarprogram för några år sedan där han berättade den historien som också var jättebra. Det är liksom, jag har lyssnat på honom en gång, det är så helt sjukt att lyssna på honom, hans liv. Men det här programmet, det här sommarprogrammet som han har gjort nu, det handlar om döden. Jag ska inte säga för mycket, men det är något så, det är så väldigt, väldigt tungt. Mm. Och mitt i allt det där tunga så känner jag så här, fan vilket hopp han ger mig. Det är som ett reningsbad på något sätt, att gå ner i det som är det absolut allra svartaste vi kan tänka oss i livet och ändå känna, liksom höra en person som ändå har liksom ett positivt budskap i det.
Och vad är det du får hopp kring då?
Att döden inte är liksom, det behöver inte, många som tänker på döden blir ju helt knäckta och känner sig att allt är meningslöst, men det är snarare tvärtom.
Ja, det är tvärtom, ja.
Att det är liksom, han säger någonstans att det enda vi vet med säkerhet, vi tror en massa saker och vi hoppas och vi anar, men det enda vi vet med säkerhet är att vi en dag kommer att dö, det vet vi liksom. Och att inte då liksom använda det här och bära det med sig är jävligt dumt på något sätt. Och jag vill inte säga för mycket, för att det behöver inte avslöja det, men det är jättejobbigt att lyssna på, men jag kände ändå så här, det gav mig liksom någon slags livskraft och hopp.
Ja, vad bra.
Så det rekommenderar
jag. Ja, då ska jag lyssna på det. Jag har inte gjort det än. Nej. Jag drar mig lite för det.
Håll i det och ta på dig något varmt.
Ja, fattar. Ja.
Ja.
Ja, men ska vi då avsluta det här?
Det gör vi, avslutar.
Ja, och fortsätt att skriv. Ja. Fortsätt att tyck till och berätta om hur ni har det och vad ni står inför för svårigheter. Nu kommer det en sommar och det kan innebära svårigheter för den som lever i en relation som man inte riktigt trivs i. Det ställs lite på sin spets.
Ja.
Man kan ha stort hopp om att det här ska bli bra, men det blir ofta en vattendelare. Antingen blev det bra, och om det inte blev det så blev det en väldigt stor besvikelse. Liksom.
Precis.
Så håll i hatten och ta hand om er.
Och var vaksam och tänk och se på den situationen ni har.
Ja.
Ordentligt.
Ja.
Ja.
Och sen så hörs vi om en vecka.
Det gör vi.
Ja.
Ha det bra.
Hejdå.
Hej. Skilsmässopodden är en podd om separationer och bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Om du vill stötta podden kan du swisha valfritt belopp på 123-087-1798. 123-087-1798.
Hold up. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.